Veckans sparpodd, den gästas av Ludvig Rosenstam Åhman. Och vi går igenom boken 101 tankar om aktier. En bok skriven av Ludvig, numera uppdaterad med 10 bonustankar. Och här har vi ett bibliotek av mentala modeller, tankevurpor och inte minst evigt lärande på hur vi kan bli bättre investerare. Och det går vi igenom och diskuterar mer i det här avsnittet. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här igen med Ludvig Rosenstam Åhman. Välkommen hit.
Ja, tack så mycket.
Du, kul att ha dig här. Vi ska snacka om din bok den här gången. Igen.
Ja, precis. Ja, men det är faktiskt schysst att jag får prata om samma bok 2 gånger. Men
du har ju uppdaterat den.
Det stämmer.
Här har jag förvisso den gamla. Mm. Ja, men det finns ju en ny upplaga nu av 101 tankar om aktier.
Det stämmer.
Och det här är en förbannat bra bok, Ludvig. Som ja, du har skrivit. Men det jag gillar,
att du tycker det.
Nej, men och jag tror att det är mer än jag som tycker det. För det du har gjort här är ju att sammanfatta ganska många tankar. Så att, du gör ju inget claim på att här i hittar du 101 originella tankar. Utan det här är ju destillerat ner många av de här ganska viktiga tankarna att ha med sig. Så jag skulle nästan kunna säga att det här är 70 böcker komprimerat ner till en bok. Och det är ganska tacksamt.
Ja, alltså det är min förhoppning i alla fall att man ska, och det är ju, alltså tanken är ju någonstans att det ska vara en intresseväckare också.
Ja.
Så man ska få upp det här intresset för att läsa böcker, det är någonting som jag brinner för, alltså, som ett bra sätt att utvecklas också. Så om det kan vara en intresseväckare för att själv gå och lära sig mer och läsa några av de här böckerna eller andra böcker, så är det ju fantastiskt.
Jag håller verkligen med. Och den är ju i sig ganska lättläst, kapitlen är ju inte mer än 1, 2, 3, 4 sidor långa.
Mm.
Och där sammanfattar du många av de här stora tankarna som Pareto-principen eller utfallsbias eller lite olika strategier, momentum, värde, tillväxt, en hel del om sparande, en hel del om långsiktighet. Men en fundering som jag slog mig när jag läste, för jag har ju läst den nya, vad är det som är nytt och uppdaterat?
Det är alltså 10 nya tankar, så det är numera 111 tankar om aktier då.
Men det heter fortfarande 101.
Det heter 101 och 10 bonustankar numera.
Ah, okej, 10 bonus. Ja, men snyggt.
Mm. Men så egentligen, man kan ju säga att jag har ju fortsatt skriva varannan vecka sedan jag publicerade den här boken september 2019. Så det gör ju att jag dels så känner jag att jag har utvecklats på att skriva, så det har jag blivit bättre på, så då vill jag bara gå igenom alltihopa och ändra i texten där jag känner att jag kunde skrivit bättre.
Ja.
Och sen är det ju vissa saker, alltså under de här, jag har adderat en del studier faktiskt från jämfört med den förra boken. För jag har läst kanske 100 studier de här senaste 2 åren också. Så då finns det ganska mycket intressant att ta av där. Och sen har det ju hänt en del. Jag har någon så här...
En coronakrasch däremellan. Och det refererar du lite till och lite
precis.
Studier på det där.
Alltså jag tror ju... Jag utvecklas ju förhoppningsvis hela tiden. Och då känns det ganska rimligt att boken är i det där formatet i alla fall. Att den är ganska enkel att utveckla också.
Ja. Nej, men, och det är tacksamt, för du har ju ändrat lite ordningen och liksom även uppdaterat några av de gamla tankarna så att säga, och ytterligare adderat 10.
Precis.
Var det 10 enhetliga alltså liksom på något tema?
Det var en ny på varje tema.
Okej, en ny på varje tema.
Så som jag ser det så är det ju 10 olika kapitel med 10 tankar under varje. Och nu är det då 10 kapitel med 11 tankar under varje istället.
Ah, okej.
Men sen så har jag försökt, för en sån där kommentar som jag fått är att det är lite svårt att, i och med att jag skriver om olika typer av principer och sådär, så i och med att det inte finns någon sån här innehållsförteckning eller vad blir det så här, alltså en sån här referenslista på slutet om man säger, där man hittar sidan för varje koncept, så gjorde jag så att jag lade till det i innehållsförteckningen istället. Så nu är innehållsförteckningen, ja, då har jag lagt till koncepten också. För det är ju lite så jag vill att man ska läsa den, man ska kunna bara plocka upp den om det är något koncept som man funderar på.
Ja.
Och så bara hoppa direkt i det. Inte nödvändigtvis att man då läser den från första till sista sida utan...
Och det är så jag själv använder den här. Jag kommer ihåg när jag läste den första gången 2019. Så tänkte jag att det här är en sån här bok man borde läsa. Varannat var tredje år, bara för att fräscha upp minnet. Men kanske än bättre nu när vi sitter och pratar här, tänker jag att det här är en sån, det är en referensbok. Jag ska plocka upp den när jag vill förnya mina tankar kring mentala modeller. Och så kan jag lätt se där 80-20-principen, eller jag kan se 5 varför, eller återgång till medelvärde, eller Covey-matrisen. Och just det, vad var den där Covey-matrisen? Så kan jag lätt liksom hitta den sidan, hitta det konceptet. Och då handlar ju det om vad som är urgent och vad som är viktigt. Och man ska försöka hitta det som är viktigt men inte urgent och lägga fokuset där.
Precis. Det är ju egentligen en produktivitetsmatris det där. Det är ju Stephen Covey. Han skrev den här 7 Habits of Highly Effective People. Men, och det gillar jag ju också. Det är någonting, egentligen så fick jag den inspirationen från Morgan Housel. Alltså way back då. Ja. Alltså just att han är väldigt bra på att ta ett koncept från ett helt annat område och sen applicera det på aktiemarknaden. Och i och med att jag har varit intresserad av alltså den här typen av karriär, alltså produktivitet och beslutsfattande och hjärnans funktion och sådär, så försöker jag ändå ta en del sådana modeller och applicera det på aktiemarknaden och så. Men just den här Coveys matris, det handlar om att det finns vissa aktiviteter då som är viktiga och sen så finns det vissa som är akuta. Och sen då har han gjort en kvadrant kan man säga, så då är det de som är viktiga och akuta och så finns det de som är viktiga men inte akuta och sen har vi då inte viktiga, akuta, inte viktiga och inte akuta. Men det som är grejen, alltså man vill inte hamna i den första. Den första är ju då det som är viktigt och akut. Där vill du egentligen inte vara, för det handlar ju ofta om att du måste släcka bränder hela tiden. Så du vill egentligen vara i den här andra. Du vill vara där det är viktigt men inte akut. Ja. För då kan du snarare då fokusera på att planera, sätta upp strategier. Och det är ju sånt då som gör att du inte hamnar i ettan. Och då kan du jobba mycket mer långsiktigt genom att vara i den. Och det jag har gjort är då försökt att fundera över vilken typ av information som kan hamna i de här olika rutorna om man säger. Och på aktiemarknaden så har jag ju satt dels viktigt och akut. Alltså jag skriver ju, boken är ju för en långsiktig investerare. Men där har jag ju satt kvartalsrapporter till exempel. För även om, alltså det är viktig information. Men ja, nu pratar jag om viktig och inte akut den första. Det är viktig information men det behöver ju inte vara, alltså du ska inte agera på den informationen alla gånger. Alltså är det så att ett kvartal är sämre så behöver ju inte det betyda att du ska sälja aktien för det. Du kanske får vänta en 4 kvartal. Och sen då på inte akut och viktigt, den där man ska vara, där har jag satt mera som att läsa historiska årsredovisningar för att få en uppfattning om hur själva branschen är uppbyggd, vilka konkurrenterna är, samma sak med då böcker och vetenskapliga artiklar. Alltså det här är ju saker som gör att du kan bygga en långsiktig strategi och du kan få en förståelse för olika bolag och sådär.
Ja. Och det där är ju det du på andra ställen refererar till, det här evigt aktuella.
Mm.
Inte bara läsa det aktuella.
Ja.
Och de ganska oviktiga sakerna är ju alltid från då liksom nyhetsuppdateringar till så där. För den långsiktiga investeraren så är det där inte ens viktigt. Det kanske kan påverka kursen lite lätt vissa dagar, men över en längre tid så kommer det inte spela så stort.
Mm. Och för just det här med oviktigt och akuta satte jag ju alltså nyhetssajter och sådär. För det blir mycket rubrikfokus där. Så rubrikerna kan få saker att verka akuta, men det är oviktigt för en långsiktig strategi då.
Ja.
Så ja, men jag tycker det där är en intressant modell. Och, bara, och jag gillar ju det här mentala modellet, tänker, men det har vi ju pratat mycket om tidigare. Alla våra böcker som jag gått igenom har ju den typen av principer.
Och det är ju det jag själv gillar mycket mer, för att du har samlat många mentala modeller, både under liksom kategorin mentala modeller, men jag skulle ju vilja hävda att vissa andra tankar faller in under olika principer som har med mentala modeller att göra.
Sen är det ju inte helt tydligt om man pratar om tankefel som jag kallar det då, kognitiva biaser och mentala modeller, de går ju ihop delvis också. Ja. Men genom hela boken så kan man väl ändå säga att mentala modeller och tankefel är ju någon typ av grund för hela boken.
Ja.
Och det är de två första kapitlen också. Men det är också bra, kändes bra att ha det som separata kapitel för att man ska få liksom en tydligare förståelse för
det. Ja, men det. Och det gör du rätt i, för att under de här tankefel så hittar man ju då liksom survivorship bias. Eller vad kallar du på svenska?
Där kallar det för överlevande bias.
Överlevande bias,
ja,
just det.
Och sen förlustaversion.
Förlustaversion,
ja. Ångeraversion, det finns ju ett helt gäng som många har talat om tidigare då.
Ja. Men det jag skulle komma till var, mentala modeller, det är ju någonting man ska liksom försöka samla på under hela livet.
Mm.
Det är ju någonting du och jag har inspirerats mycket av Charlie Munger. Och det är så jädra viktigt. Och jag inser det varje liksom år och ju mer tiden går, hur mycket lättare saker blir när man har olika verktyg att försöka liksom tolka in information med. För det får man förstå, att all information handlar om att tolka det, ska in i min hjärna och processeras. Men har jag lite olika modeller så kan jag se saker från lite olika infallsvinklar. Och som investerare är det ju, det är ju allt. Alltså att försöka förstå och tolka information och våga se på det i olika perspektiv. Annars så blir det lätt att man bara springer efter en sak och inser ganska snabbt att det där kanske inte funkar.
Ja, exakt. Och det är ju också ofta då man drabbas av de här olika tankefelen. Confirmation bias är ett perfekt exempel på det. Just det där att om man inte ser saker från olika perspektiv så blir det väldigt enkelt att du fattar tag i första möjliga sanning och sen så hittar du, försöker hitta information som bekräftar det hela tiden.
Ja.
Så, ja.
Men nu när du liksom har skrivit den här och du fortsätter ju att skriva lite sådär, är det här alla de 111 liksom viktigaste tankarna eller finns det fler? Eller?
Nej, det finns tusentals skulle jag säga, det är ju så. Sen så vet jag inte om det här kommer vara, den där kommer säkert uppdateras ännu mera.
Ja.
Men det är ju kul också.
Spännande den dagen vi har liksom 200.
Ja, exakt. Då ska vi sitta här i 3-4 timmar.
Du, jag ser fram emot det där. Mm. Nej, men det är ju, du säger ju det någonstans i början också, eller jag tror att inledningen just, att det här är 100 tankar som är bra med sig, men det är inte alla tankar. Men jag skulle ändå vilja hävda att du har lyckats liksom komprimera ner ganska av många av de här stora, viktiga. Er som kikar på YouTube ser ju att jag har liksom ganska många böcker här och det finns många fler böcker. Vi har gjort många bokpoddar. Jag tror att de flesta av de poddarna vi har gjort har liksom någon tanke här i.
Mm. Ja, men och det ska man också säga. Alltså, de här poddarna som vi har gjort har ju inspirerat den nya boken också. Alltså, jag har tagit in mycket av det i och med att när vi har gjort de här poddavsnitten så har man ändå gått tillbaka till vissa böcker och sen när man ska presentera det i ett sånt här format känns som att man måste ändå gå in lite mer på djupet och fundera över saker. Så det har ju liksom inkorporerats i den nya boken. Så det får jag tacka dig för då. Att,
varsågod.
Ja, ett bidrag till 101 tankar om aktier 2.0.
Oh, tack så mycket. Du är äran, vilken ära att få vara med och påverka indirekt i liksom dina
precis,
tankar.
Precis.
Men du, Ludvig, liksom, nu när du sitter och skriver det här, kan du alla de här nu? Känner du att du är liksom bulletproof mot olika tankefel?
Nej, men det där är faktiskt jag tycker det är intressant för när man kollar på Daniel Kahneman då, han är ju 87 år gammal idag och han har ju ägnat ungefär hela sin karriär åt att studera de här tankefelen. Det är ju han som egentligen har myntat konceptet med kognitiva biaser. Och när man frågar honom då om han är bättre på att hantera dem än andra så svarar han ju nej på den frågan. Så det är ju inte så hoppfullt för dig och mig då, Alex. Men nej, så verkligen inte. Alltså även om man känner till dem så tenderar man ju att göra de här ändå. Enda sättet egentligen att försöka motverka det. Alltså visst, man kommer kunna motverka det delvis genom att känna till dem, såklart. Men det bästa sättet är ju att ha någon typ av system eller en tydlig strategi och investeringsprocess då.
Ja.
Det är det som gäller.
Och jag tänkte att det var lite det vi ska lägga tid här i den här podden. Att reflektera över några av de här tankarna som vi själva vill jobba mer på.
Mm.
För att, ja, men jag kan ju ärligt säga också att jag har ju läst både den gamla och den nya boken. Och jag kommer att återkomma till de här tankarna från tid till annan bara för att uppdatera mig. Men jag kommer aldrig bli liksom helt bulletproof mot dem.
Nej.
Utan det är bara en del av att vara människa.
Mm.
Men några som stack ut som jag tyckte var rätt intressanta. Som jag vet att jag själv behöver jobba på. Det är det här konceptet med beteendegap.
Mm.
Den är ju rätt spännande. Att det går att förklara en del av din avkastning. Den är tack vare ditt beteende. Jag har för mig att du lyfter exempel så som att de absolut flesta fondspararna har en lägre avkastning än vad fonden har. Och då tänker man så här, men vänta nu, de har ju köpt fonden, hur kan de ha en lägre? För att de har tradat fram och tillbaka. Mm. Sålde på botten, ökade på mer efter att det har gått upp. Så här typiska investerarbeteende.
Mm. Ja, alltså det finns ju många studier som visar på det där, just att om man kollar på genomsnittsinvesteraren i en fond och sen så jämför man det med fondens avkastning så är inte den samma. Och det kan man också se om man kollar man på en global fond över en 20-årsperiod och sen så kollar man på in- och utflöden ur den där fonden, så följer ju börskursen, följer ganska tydligt de där in- och utflödena. Så det kommer in mycket pengar på vägen upp och sen så kommer det ut mycket pengar på vägen ner, och då blir ju såklart att genomsnittet blir ju att de kommer förlora på det. Sen så gäller det ju inte alla, men det är ju som sagt ett genomsnitt då. Men det är också intressant för just det här med beteendegapet, att alltså när man då pratar om vilken avkastning man kan förvänta sig som investerare, då pratar man ju ofta om vad börsen har gett historiskt, så kanske 10% för Stockholmsbörsen, 7-8% för ett globalt index. Och så antar man att det är den avkastningen som investerare kan förvänta sig om de till exempel investerar i ett globalt index. Men det visar ju de här studierna då att den avkastning som man kan förvänta sig är kanske 1-2% lägre än så, för att man gör den här typen av misstag. Och man måste alltså stänga det här beteendegapet då innan man kan nå upp till börsens avkastning.
Ja. Och det är bara liksom att svälja att
du som investerar, du påverkar ju din egen avkastning. Mm. Man tänker ju att ja, men börsen ger mig vad börsen ger mig liksom, och det är ju sant till en viss nivå, men hur du agerar under din liksom börsresa, det kommer att tillskriva dig eventuellt lite fler avkastningsprocentenheter, eller kommer att dra bort en del. Mm. Och det vill framförallt dra bort en del som man ser då liksom på många studier.
Ja, precis.
Men jag tar även med mig att det går ju att tillskriva sig fler procentenheter. Mm. Men då behöver du bli en duktig investerare. Du behöver liksom hitta din strategi, följa den konsekvent, leta bra bolag och så vidare och så vidare. Ja. Det är lite andra kapitel, men...
Och jag bara tycker att det där är intressant också, just för det här har ju någonstans att göra med aktivitetsbias också. Ja. Alltså vår tendens då att anta att vi uppnår mer genom att agera än om vi inte gör någonting. För det är ju naturligt, oftast är det ju så, vi måste göra någonting för att uppnå ett resultat, men den här typen av studier visar ju att egentligen är tvärtom då på börsen, vi uppnår mer genom att göra mindre.
Och den är ju också en sån där grej som jag själv, alltså man blir så, det är så svårt för det händer så mycket på börsen, och det är så lätt idag att gå in och utvärdera portföljen, fundera på ska jag inte liksom köpa lite mer, ska jag inte vikta om lite. Och man måste hålla sig ifrån det där. Sitt fläsk. Mm. Det är liksom en av de bästa strategierna kanske på börsen. Mm. Bara ta det lugnt. Utvärdera liksom informationen. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu igen. Men det var ju någon annan som du pratade om. Att så här, jag har för mig att det är den här med att våran liksom attention span och beslutsförmågan blir ju liksom willpower är ju bara så mycket av. Och fatta helst inte beslut sent på dagen. Mm. Om du nu har beslutat dig för att sälja, vänta 1-2 dagar innan du gör det. Så hinner du liksom utvärdera, resonera liksom lite mer.
Ja, det finns en klassisk studie om det där. Jag tror det är israeliska domstolar. Där det var, ja, det var ju alltså, de skulle besluta om frikänningar i, jag tror de kallade på 1112 domslut då, och det visade sig att de flesta, det är väldigt många som blir frikända på förmiddagen, men sen på eftermiddagen så är det färre och färre, just för att ja, energinivåerna går ner. Ja. Ja, så det, men just det här, och det kan man väl också tänka sig att de som daytrader till exempel, nu är det också olika, jag vet inte om jag skriver om det konceptet, men det finns ju ett koncept också som heter biological prime time, alltså det finns en tid på dagen när de flesta känner att de är mest kreativa, har mest energi och sådär, och visst det spelar ju in, men oftast är det ändå så att de flesta har mest energi i början av dagen och sen så kommer det sacka av lite, så en trader då som har suttit hela dagen kanske inte ska fatta de viktigaste besluten och ta de största riskerna i slutet av dagen.
Nej. Och jag själv egentligen, liksom, jag är ju en ganska mycket morgonmänniska, så jag älskar ju att gå upp tidigt och läsa. För där är jag som mest alert.
Exakt, jag är det.
Och egentligen är ju det innan börsen. Nu liksom använder jag den energinivån mycket för att just läsa. Mm. För då brukar jag liksom sitta och ta till mig informationen bäst. Mm. Men det är en bra påminnelse att försöka hitta när har man sin bästa liksom beslutsfattarförmåga.
Ja, också. Det är väldigt bra för att vara så produktiv som möjligt också. Ja. Alltså att hitta de där timmarna och göra dina svåraste uppgifter då.
Ja, och det går ju utöver bara investeringar så att säga, utan i allmänhet. Men finns det någon tanke sådär som du... reflektera lite mer över, som du vet att du behöver jobba lite mer på?
Alltså jag tror ändå att confirmation bias är ju en sån där som, den är så enkel att jag tror det är så enkelt att göra, alltså drabbas av det fast omedvetet. Och jag har faktiskt ett exempel som är ett ganska simpelt, men det är egentligen från förra veckan, det var när vi fick inflationssiffror från USA, ja. Som var då 6,8% year over year för november. Och ja, alltså det var vissa som trodde att den siffran skulle vara på över 7% till och med. Men konsensus var 6,8%. Men jag hade hört den här siffran på 7% och bara antog att konsensus låg på 7%. Och sen när vi fick ett utskick, vi får alltid ett utskick på morgonen från Danske Markets då. Och då hade de skrivit om just inflationssiffran. Och jag läste som att ja, men det var under konsensus. De här 6,8% var alltså under de här 7% som jag hade antagit. Och sen så sa jag det i vår podd också. Att ja, men det här var ju under konsensus. Ja. Där vi rättade av Maria, det tror jag att hon är med, så att hon säger ifrån när jag säger korkiga saker. Men i alla fall, sen jag gick tillbaka och läste det här utskicket så var det inte det de hade skrivit.
Nej.
De hade skrivit att ja, alltså, takten, månadstakten i inflationen hade ju minskat då. Ju. Men på något sätt så hade jag bara... Men jag tror att det där, det är egentligen ett ganska simpelt exempel. Men det fick mig att fundera över hur ofta det kan vara så att man faktiskt helt omedvetet gör en sån sak. Man bara skummar igenom någonting och antar att det som man redan trodde är det som står där. Så jag tror att den får man vara ganska uppmärksam på.
Den får man vara jätteuppmärksam på, och den får man ju också acceptera någonstans att de där misstagen kommer att göras. Mm. Bara se till att isolera dem, att de inte blir för liksom omfattande. Mm. Nu är ju det ett ganska simpelt exempel. Ja, så. Men en del kan ju fatta livsbeslut. Mm. Politiska val, liksom mycket sånt på confirmation bias. Du har redan byggt en uppfattning. Ja. Jag tror att det här är sanningen. Och sen håller jag mig till det där. Liksom.
Och det är det som är bekymret med sociala medier idag. Just det här att om man har en väldigt stark åsikt om någonting så är det inga problem att få den bekräftad och känna sig att man är världens smartaste människa. För du får ju hela tiden mer av den informationen som du har visat intresse för. Så, och det där, jag tycker man kan se det också bland förvaltare och investerare generellt, just det här att det är väldigt enkelt att man hela tiden försöker samla in den datan och information som då bekräftar det man redan tror. Jag tror att alltså, hade man haft ett väldigt starkt case, då hade man ju tjänat mycket mer på att bara prata om alla problem med casen. Ja. Så, men det där är ju svårt såklart, och det kanske inte är helt rimligt heller att man bara sitter och snackar ner casen man tror på.
Nej, man får ju komma ihåg att vi behöver ju ha en uppfattning om saker liksom, för att kunna fungera.
Mm.
Det är bara att man behöver vara bekväm med att hela tiden vara flexibel och utmana den. Det tar ju lite willpower varje gång du ska liksom utvärdera din givna sanning. Så, att, så som jag själv försöker förhålla mig till det är ju att jag har accepterat att jag kommer att göra en del sådana där tankeburper. Det måste man ju bara göra. Även Kahneman liksom accepterar det.
Men vilka gör du då?
Men de där gör jag jättemycket. Alltså confirmation bias, säkert liksom 10 fatala misstag varje dag. Men jag försöker isolera dem så att jag inte baserar några livsavgörande beslut. Inga stora beslut. Då måste jag liksom fånga in andras perspektiv. Bara för att säkerställa att kan man se på det här på något annat sätt? Men även där, det går ju aldrig att få den objektiva helhetsbilden. För att även vad andra tycker är ju, de kan ju också vara färgade av confirmation bias.
Men just den här principen då, att försöka argumentera emot sin egen åsikt innan man har en egen åsikt själv. Det är Charlie Munger då. Han säger det, jag får inte ha en egen åsikt innan jag kan argumentera emot min åsikt. Lika bra som jag kan argumentera för den.
Strong opinions, weakly held.
Mm, den är väldigt bra.
Den är jättebra, men den tycker jag är så verkligen bra. Men den är så jävla svår. Att hela tiden våga utmana.
Mm.
Men ett sätt att bli lite bättre på det där skulle ju vara att anteckna. Och det är en annan sån här tanke som jag vet att du pratar om, under självinsikt.
Yeah.
Att hela tiden dokumentera ner. Vad tycker jag och varför tycker jag det?
Och där är ju
framförallt om aktier. Liksom.
Ray Dalio är ju någon typ av förebild för det, om man säger generellt, just det här. Att han har ju byggt hela sin organisation på de principerna att man gör misstag och sen så reflekterar man över misstagen och sen så då utvecklas man till nästa gång och sen så gör man den där processen om och om igen och försöker då skriva ner principerna och skapa principer utifrån.
Ja. För det hänger ihop med det här med att självskatta sig och vara efterklok. Det blir så lätt att liksom hela tiden säga jag borde ha gjort så, jag borde ha tänkt så. Men du hade kanske inte förutsättningarna, men om jag hela tiden dokumenterar vad jag skriver, vad jag tänker, vad jag tycker, liksom, då kan jag falla tillbaka på det. Och sen vill ju till att man inte heller själv går in och man accepterar det man har skrivit. Att jag var inte klokare än så.
Mm.
Det är en jobbig insikt ibland. Mm. Men då vet jag det i alla fall. Så får jag leva med den bristen.
Men det är ju också så här, man ska ju inte vara rädd för att göra misstag.
Ja.
Det är ju väldigt viktigt. Det känns som att det kanske är mer av en sån kultur i USA jämfört med i Sverige. Mm. Att man pratar mer om de misstagen man har gjort. Det är okej om man gick i konkurs några gånger, men man kämpade på och man försökte lära sig av det. Men just det här att hela tiden försöka, för det är egentligen så vi lär oss. Alltså, genom att göra misstag så lär vi oss från tidig ålder. Så man ska inte tappa det där.
Jag har reflekterat över den någon gång så här, att just USA, den kulturen är mer misstags jag vet inte, men det är ju den svenska delen i mig som gillar hur vi tänker här, att det känns ändå som att misstag är okej i Sverige, men det behöver kanske inte vara så fatala misstag som konkurs. Har det gått så långt? Det finns ju en del som liksom sätter bolag i konkurs 7-8 gånger innan de får till det. Och då kan jag också vilja hävda att, vänta nu, det här kanske tog lite väl lång tid för dig att lära dig av dina misstag.
Ja.
Så att, Men det är ju svenskheten i mig som gillar den svenska modellen av att okej, begå misstag, men begå inte så fatala misstag.
Men sen kan det väl också vara det att de där som då, det är någon typ av survivorship bias där, så de som har lyckats i USA, de lyckades aldrig i Sverige, för de vågade inte begå de där 7-8 konkurserna. Möjligtvis.
Ja.
Men det är svårt att säga.
Det är svårt att säga.
Men du, en sak som jag bara tänkte på är ju coronakrisen.
Ja.
Alltså, för där känns det som att där gjorde man en del tankefel.
Det gjorde man absolut. Ja. Jag var en av dem som tänkte att det här kommer säkert pågå. Liksom, nu, den här krisen kommer hänga över. Eller så här, det tänkte jag. Ja. Det har den ju gjort. Nu sitter vi och spelar in det här 18 månader senare. Det är ju snart 2022. Vi kallar det för covid-19. Så att den där virussjukdomen har ju hängt kvar länge. Men ur ett börsperspektiv hade man ju aldrig vågat chansa att det skulle liksom gå upp så här mycket.
En viktig poäng där bara, nu sa jag att då gjorde vi tankefel. Det är ju inget verb tankefel, utan det är något som finns inom oss. Aha. Så det var inte något... Men, och det bygger ju på evolutionsteori också.
Ja.
Konceptet att vår hjärna, alltså homo sapiens, är ungefär 200 000–250 000 år gammalt. Vårt släkte då var fram till för ungefär 12 000 år sedan, skriver Yuval Noah Harari, att då levde vi som jägare och samlare. Och det är alltså under den tiden som hjärnan utvecklades. Och då är det ju såklart så att har vi utvecklats i en så totalt annan miljö mot den som vi lever i idag, så kommer ju de hjärnans normala beteende inte alltid vara till fördel, varken i vanliga livet alla gånger eller på, verkligen inte på börsen, för vi är ju mycket kortsiktiga, alltså hjärnan är mycket skap för kortsiktig överlevnad, för att spara energi till när vi behöver den, och börsen tjänar ju oftast då på att vara långsiktig.
Ja.
Så ja.
Det var ett väldigt komplext sätt att säga att det är inte fel att göra tankefel, men för det är ju någonstans, det är en viktig, det är lite sidospår nu, men det är viktigt att man accepterar att det här är en del av dig, det är ingenting du gör, exakt, utan det är så du fungerar som mänsklig hjärna.
Precis, och det handlar ju snarare om att kunna hantera det.
Ja.
Alltså hantera att det är så.
Ja.
Än att du ska försöka förändra det.
Ja.
Tvinga bort någon annan typ av...
Men tillbaka till coronakraschen då. Vilka tankefel hände?
Mm.
Eller vilka tankefel liksom observerade du?
Ja, alltså om man, hos mig själv då, så en sån sak är ju ångeraversion. Det är ju det här konceptet att vi vill inte köpa bara för att se någonting gå ner, och vi vill inte sälja bara för att se aktiemarknaden gå upp. Det är väldigt jobbigt för oss att ha den här känslan att jag skulle ha gjort som jag tänkt från början. Jag skulle inte ha investerat alla de där pengarna på toppen, och nu så förlorade jag massa pengar här. Så den kände jag av själv, för när man är väl, alltså mitt inne i den där nedgången, så här i efterhand så är det såklart att man skulle ha köpt på sig mycket mera. Men sen när vi var ner den där 25–30%, alltså då satt man ju bara och tänkte att ja, men det här kan ju falla 30% till. Det var väldigt enkelt att tänka så i alla fall. Så då känner man ju sig dum om man går in med liksom all in med allt man har där på botten. För tänk om det faller 30% till, då har ju missat det här fantastiska tillfället sen att köpa ännu billigare.
Ja.
Så jag tror att just ångeraversion vid det tillfället, ja.
Jag ska ärligt säga att jag kände den också. Jag började köpa rätt mycket under sportlovsveckan. Då föll det ju ganska kraftigt, och då kände man att oj, det här var ganska ovanligt kraftigt vad man reagerade på det. Sen blev det ännu mycket mer. Mm. Jag köpte lite även 2 veckor senare när det liksom föll. Det här är väl i början på mars.
Mm.
Men sen skulle det ju liksom bottna ut totalt där 12:e. Och hela vägen fram mot typ 23 någonting.
Ja.
Så att jag var alldeles för tidig in, och då kände jag också den där ånger av vad dumt.
Mm.
Och nu vågar man inte satsa ännu mer, för att det skulle ju kunna fortsätta.
Ja.
Men då ska man ju komma ihåg det här med krisinvestering.
Mm.
Det skriver du i en tanke också.
Ja.
Jag önskar att jag kom ihåg det, men det gjorde man ju inte där då, att risken på börsen går ju ner när börsen går ner.
Mm.
Och risken på börsen går upp när börsen går upp.
Det där är något som Howard Marks skriver mycket om också.
Ja.
Precis. Men också det som jag tyckte var en sak som jag brukar prata om just i förhållande till det här, när portföljerna gick ner kanske en 30%, eller att index gick ner 33% i USA, eller kanske där någonstans, och också på Stockholmsbörsen tror jag. Men i alla fall det som, det var ju Nick Majuli som är en aktiebloggare, han skrev om det där. Alltså om börsen har gått ner med 33%, då är ju det här konceptet att en nedgång kräver en större uppgång. Det klassiska är ju att 50% kräver 100% för att vara tillbaka igen. Men då om börsen har gått ner med 33% så kräver det en uppgång på 50%. Och då kan man ju börja fundera på, ja, men hur lång tid tror jag det tar innan börsen har återhämtat sig igen? Så börsen gått ner med 33%, om jag tror att den kommer återhämta sig om ett år, då är det en avkastning på 50% om jag köper där nere. Och har den, tror man att den har återhämtat sig om 3 år, då är det en avkastning på 14% per år. Har den återhämtat sig om 5 år, är det en avkastning på 8% per år. Så om du tror att börsen kommer återhämta sig inom 5 år, när du är nere där 33%, ja, då ska du ju köpa eller i alla fall behålla dina aktier. Och då får du i alla fall en avkastning på 8% per år. Och det är en ganska fin avkastning. Ja. Så det är en ganska bra sätt att påminna sig om att det är inte där man ska sälja, utan där ska man ju, ja.
Och sen vet man ju, som liksom, när man har varit med på börsen, att det är så enkelt. Och sen vet du att du även har den här optionen av att det skulle kunna gå fortare och få ännu bättre årlig avkastning. Men den formen var jättebra. Mm. Det var väl en uppdatering i boken.
Ja,
för mig. Jag känner inte igen den från tidigare. Mm. Och formen i sig är inte jätte liksom profound eller någonting sånt. Ja. Men bara det här konceptet av att okej, okay, börsen där, liksom, säg att man tänkte där mitten på mars 2020 att ja, men det kanske tar 5 år innan börsen återhämtat sig. För det var typ vad jag tänkte. Det skulle kunna ta 3-5 år innan vi har gått igenom det här. Ja, men då borde det ju vara ett givet buy, för att det kommer att ge mig ungefär liksom 8-10% i årlig avkastning härifrån. Och nu gav det mycket mer.
Mm.
Så att det attas att jag inte läste det där och då.
Ja, men jag tror att det där kan vara ganska bra. Men sen också tillbaka till aktivitetsbias. Alltså vårt naturliga sätt att lösa ett problem är ju genom att agera. Ja. Och på börsen blir det ju att paniksälja. Det är det som är problemlösningen där, nere på botten.
Ja. Så att den ska man ha med sig till nästa kris. Men det är en gång, liksom, när börsen går ner, då går risken ner.
Mm.
Kom ihåg det bara. Liksom. Och när risken går ner, då vill du köpa mer.
Mm.
Sen är det bara minnesanteckning. Se till att plocka upp det där när det är blodrött på börsen.
Ja, och det är ju svårt det där, just för historiska nedgångar kommer alltid se ut som en möjlighet, men när man är mitt i nedgången så känns det bara som en risk att förlora ännu mer pengar. Så den, ja.
En annan intressant är ju det här, en intressant tanke, förhoppningens paradox. Och där skriver du, det handlar ju lite om förhoppningsbolag. Och det var en del i boken som fastnade med mig. Och det är om du har 5% av ditt kapital i en aktie som du tror kan gå upp med 100%. Då kan du lika gärna ha 100% av ditt kapital i en aktie eller en portfölj som ger 5% avkastning.
Det blir samma, ja, absolut.
Det blir samma avkastning. Alltså förhoppningsaktier. Ofta tänker ju många att jag har ett gäng stora, stabila bolag. Det är liksom en bra grund i mitt aktiesparande. Och det är det. Och sen kanske jag har den där lilla kryddan. Men jag låter den vara liten, så påverkar den inte så mycket hur min portfölj går. Och den kanske dubblar sig, eller den kanske tripplar sig till och med. Men har du bara gett den aktien 2-4% av ditt kapital, då kommer det inte ge liksom så mycket. Även om den går upp 1000%, ja, men då börjar det påverka lite.
Mm.
Men 1000% är en ganska ordentlig avkastning.
Precis. Men det som jag tycker är ännu jobbigare är ju då om man inte har några andra pengar på börsen. Säg att du är rädd för att investera på börsen, men däremot så vågar du då satsa på de här riktiga förhoppningsbolagen, för du tänker, då blir det mer att du ser det som en trisslott i princip. Men om du då, som sagt, om det då är så att du har 5% av kapitalet i något du tror ska gå upp med 100%, ja, men då kan du lika gärna fundera över att bygga en bra portfölj som du ändå kan få avkastning på hela kapitalet istället för att de ska stå utanför börsen eller sånt där. Så den, alltså just bara att vara på börsen över tid är ju kanske det viktigaste till att börja med.
Ja, men det är det. Och att liksom säga, all fine om du vill krydda, men förstå att det där kommer inte påverka. Jättemånga, vi har haft över 100 nya bolag till börsen. Det är ganska populärt att teckna i IPO-er. Och man säger, men jag tecknar en 5000-lapp eller 10000-lapp. Vad spelar det för stor roll? För jag vet att jag ändå bara får tilldelning på 2000. Men det är ju inte rationellt beteende. För även om du får tilldelning på 2000 och den aktien dubblar sig första timmen, det ger inte så mycket avkastning. Det beror på hur stor portföljen är givetvis. Men i de flesta fall så är det ju en ganska liten del. Och du tar rätt mycket risk. Och du tänker så här, whatever, om jag förlorar den där 2-3% som det utgör i min portfölj. Men då är det ditt beteendegap. Då är det det som gör att det blir 1-2% lägre än börsens avkastning.
Ja. Och sen just det där att man fokuserar, att man lägger så mycket tid på det där. Alltså hade du hellre lagt då tid på att ha en vettig strategi som du följer, så kanske jag kan skapa en där extra avkastning på det sättet istället. Så ja, just det här med att investera i förhoppningsbolag utan att göra någon djupare analys känns ju inte som rätt väg att gå då, tyvärr.
Nej, det är det absolut inte. Så undvik det. Expertgeneralist. Den vet jag var med i den gamla boken också. Mm. Men det är ett sånt där... Det är någonting man behöver påminna sig om. Att i den här mer komplexa världen vi lever i så gynnas man av att vara både lite expertgeneralist och att man gynnas av att kunna ta sin nischkunskap från flera olika områden, addera ihop det till en ny större, en ny färdighet så att säga. Det är någonting jag försöker jobba på mer och mer. Att, så här, jag behöver inte vara den absolut liksom, smartaste i ett område. Och jag behöver absolut inte heller vara den liksom mest pålästa i alla områden. Utan hitta ett gäng områden som är ganska duktiga och sen addera ihop det där.
Mm, det är lite 80-20-principen.
Det är lite 80-20.
Och också, vad heter han nu igen då? Som har skrivit om det här med talent stacking. Det är han som har gjort den här tecknade serien Dilbert.
Ja, just det.
Scott Adams.
Scott Adams, ja.
Han skriver om det här att han var inte bra på någonting egentligen. Men han tog några så här... medelfärdigheter hos honom själv och buntade ihop honom till han blev speciell. Och det är så han har gjort en karriär med den. Så jag tror det, men sen så är det ju inte det för allihopa egentligen heller. Alltså just, jag tror att både du och jag har nog ganska mycket generalisttänk. Ja. Men sen så finns det ju ett behov av experter idag också. Jag tänker som utvecklare eller programmerare. Men just ändå kanske då, i och med att saker förändras så pass snabbt, så kan det nog ändå finnas en fördel med att du inte specialiserar dig för mycket på ett område.
Nej, men även där, alltså ta ett Nordnet. Mm. Vi har många programmerare, vi är ju en internetbank så vi bygger mycket tjänster. Och det är ett problem att hitta liksom, programmerare, för alla vill ha dem idag. Mm. Men kan vi hitta en programmerare som är duktig på att programmera och har ett aktieintresse?
Yeah.
Wow, liksom, då blir det magi.
Mm.
Än en gång det här expertgeneralist. Ha liksom flera olika perspektiv.
Yeah.
Baka samman. Då blir du mycket mer värd på Nordnet i alla fall. Om du är både duktig på att programmera och aktiekunskap. Än någon som är den bästa programmeraren. För den liksom kan inte relatera till våra produkter, våra tjänster vi skapar. Så att, jag tror att precis som du säger. Vi har lite mer generalisttankar i oss. Men jag tror att för de flesta där. Alltså försök hitta både lite expertgeneralistmentalitet.
Det du sa innan var ju ett bra exempel på 80-20-principen också.
Ja.
Just det här att du inte känner att du behöver bli bäst på ett område, utan det räcker med de här 80%. För oftast så kanske det är det som, ja, om det beror på hur man vrider och vänder på det, om det är de där, ja, antingen så är det att du försöker uppnå 20, alltså du fokuserar på 20% som ger 80% av resultaten, men det kan också räcka med att du kommer upp till en nivå som är 80% för att det krävs inte de där sista 100%. Det kommer inte ge så mycket effekt på slutresultatet då. Så fokusera på det viktigaste och fokusera kanske inte så långt att du slösar de där sista timmarna på att verkligen...
Nej, men verkligen, alltså det jag i 80-20-principen, det jag lägger fokus på är de här 20. Alltså, vad är det jag behöver göra för att få, om det är 60% av resultatet till 70 eller 80 eller 90, det är lite whatever, men hur kan jag liksom, för jag har bara så många timmar på ett dygn, lägga så lite tid som möjligt men ändå få så mycket output som möjligt. Exakt. Det är ju vad 80-20 är för mig. Och sen ibland så räcker det med att man lägger 1% och får 50 tillbaka. Och ibland behöver man lägga 20% av sin tid och få hela 80% tillbaka. Mm. Man ska inte vara för fast vid de där förhållandena.
Mm.
Men det handlar om att försöka hitta det här minimal effort, maximum output.
Mm. Och också att ett fåtal saker står för majoriteten av resultaten.
Ja.
Och det är ju någonting som jag funderat mycket på kring börsen också. Alltså just att ett fåtal bolag kommer stå för majoriteten av avkastningen över tid. Jag tar ett exempel där Henrik Besenbinder som har gjort en studie, den är från 2018, man kollade på alla noterade bolag i USA mellan 1926 till 2016, och då var det 25 300 bolag där. Och då visade det sig att då har alltså börsen, amerikanska börsen under den här tidsperioden har gett ganska exakt 10% i avkastning per år, och en statsskuldväxel har gett 3% per år. Och då visade det sig att de här 7%, det var bara... då kallar han då hur stor andel av bolagen har bidragit till den här överavkastningen på 7%. Och det visar sig att 5 bolag har stått för 10% av den där överavkastningen. Och sen tror jag det är 90 bolag som har stått för 50%. Och så är det 1100 bolag som har stått för 100% av överavkastningen. Så det är alltså 4% av bolagen som har bidragit till den här 7-procentiga överavkastningen mot en statsskuldväxel. Och det visar ju verkligen då alltså vikten av att antingen... Ja, det finns ju 2 alternativ. Ja. Antingen så hittar du de här bolagen som är de riktiga vinnarna. Och eller så väljer du att diversifiera. Så,
och mellan raderna så läser jag att det första alternativet är ju ganska svårt. Att veta vilka är de viktiga vinnarna kommande 10-100 åren.
Exakt.
Utan istället så gör man nog rätt i att i alla fall äga ett bra gäng olika bolag, så kommer du snubbla över något av dem där.
Precis. Sen bara som ett exempel så har Apple tagit upp med ungefär 50 000% sedan 1994. Så hade du lagt alla dina pengar i den, så hade du ju klart. Då hade du haft en väldigt fin avkastning. Men som sagt, om du då drar ett snitt över alla bolag, så är det ju så jättemånga som blir förlorare.
Ja, ja.
Så alltså 96% av alla bolag under den här tidsperioden hade en avkastning som då genomsnitt i nivå med en amerikansk statsskuldväxel.
Ja. Om man köpte när Forrest Gump pratade om Apple.
Mm. Så.
Det skulle man ha gjort. Exakt. Det är nog många som har tänkt den tanken. Mm. Men så är det.
Det är kanske därifrån det kommer just 94. Det kan vara
jag tror att det kan vara filmen publiceras den.
Precis. Ja.
Och han blev ju redan i filmen liksom, väldigt rik på det där fruktbolaget.
Mm.
Det ser man. Lätt att vara efterklok.
Ja, det är så.
Så sagt.
Precis.
Finns det någon mer liksom tankevurpa eller något sånt som du ofta tänker på?
En sak som jag bara ett sånt här personligt exempel igen då, var ju den här nedgången i december 2018.
Ja.
Det gick ner ganska mycket. Det var både det var handelskriget mellan USA och Kina, det var tillväxtoro, tillväxten började takta ner och också Fed började höja räntan där.
Ja, de skulle rulla tillbaka stora delar av obligationsköpen.
Mm.
De började nog, tror jag, inte liksom förnya dem.
Men och då hade jag just under den där perioden hade jag bestämt mig att köpa en lägenhet också. Vilket ju då gjorde att jag var tvungen att ta ut en del av pengarna ur portföljen.
Ja.
Eller det var så vid den tidpunkten. Och alltså, då bestämde jag mig för att dela upp det här kapitalet i 2 omgångar. Så det var i november som jag hade bestämt mig för det här. Så då tänkte jag att ja, men jag säljer halva i slutet på november och sen halva i mitten på december. Och det var ju också då lite för att minska den här ångeraversionen. För tänk om börsen går upp, då vill jag ju inte sälja allting nu, utan då vill jag ju vänta och vara med om den där uppgången på resten av kapitalet då. Men grejen var
den skulle betalas typ i december.
Ja, det var snarare så att jag ville kunna vara med i budgivningar från och med nästa år, alltså okay, från och med januari 2019 hade jag bara bestämt att då ville jag kunna vara med i budgivningar.
Ja.
Men i alla fall, det slutar ju med att ja, börsen går ner kraftigt. Den gick ner med 10% S&P 500 vet jag i december 2018, vilket var en ganska djup nedgång då. Men det slutar ju med att ja, jag skulle ha sålt i mitten av december, men då har man ju både lite ångraversion men också kanske förlustaversion där. Alltså jag vill inte erkänna det här misstaget att jag inte
allt,
ja, i november. Ja. Så jag blev ju kvar med det. Så jag stannade ju fram till typ botten, jag tror det var 26 december eller någonting, som Trump sa att it's time to buy the dip. Och efter det gick det bara upp. Men jag tror att jag såg det typ den 25, 24, 23 eller någonting.
Ja.
Så ja.
Aj då.
Men det var inte en jättestor del av kapitalet. Jag hade redan en del på sparkontot sen tidigare. Så det var inte, det var ingen jätte så. Men fortfarande.
Men än en gång. Du hade en tydlig process.
Mm.
Du hade bestämt för exakt någonting som var rationellt. Sen, det är så svårt att hålla sig till.
Det är så svårt att vara disciplinerad i de här situationerna.
Om man tänker så. Personligen tänker jag också sådär att okej, låt gå den här gången. Jag är generellt sett ganska disciplinerad. Men det är ju exakt de där tillfällena. Det är där du testas.
Ja.
Och jag har gjort liknande misstag också. Så att det är vad det är.
Ja, men det också är där just förlustaversion, att du inte vill erkänna en förlust. En förlust gör dubbelt sånt som en vinst känns bra, som Kahneman och Tversky har kommit fram till då. Och det gör ju då att man inte, dels vill man inte sälja förlustaktier i portföljen, för om man inte har sålt så slipper man realisera den här förlusten för sig själv. Man slipper känna den där smärtan då. Det får ju effekter i en nedgång också, att man vill inte erkänna sina egna misstag. Det var som vi var inne på tidigare också, att det är väldigt viktigt att ta ett misstag och sen försöka göra bättre ifrån det nästa gång.
Ja. Men du bor i en lägenhet i dagsläget.
Ja, jag har en lägenhet.
Du tog det igenom.
Ja,
det
faktiskt. Så ja. Det är skönt.
Härligt.
Du, och Ludvig, lägenheten har ju stigit pris.
Så att det har gått helt okej för
faktiskt,
dig
man får ändå så.
Men ibland ska man ha tur i utfallet också.
Ja, precis.
Det är också ytterligare någon tanke i boken.
Ja, det är det. Process för utfall, det vet vi.
Ja. Vi ska inte gå igenom alla tankar, för vi ska spara några till er lyssnare som ska bli läsare. För den här boken borde ni definitivt skaffa er. Den finns ju numera då i bokhandel.
Precis. Och, ja, Adibus och Bokus är det vanliga.
Ja.
Eller hos bokförlaget.
Köp där böcker finns. Men Ludvig, stort tack för att du kom hit, delade lite tankar. Stort tack för att du har skrivit boken och för att du uppdaterat den med 10 nya tankar.
Ja, tack så mycket. Och jag tror att det här avsnittet blev nog ganska annorlunda mot det vi körde för 2 år sedan. Så det är värt att jag kom tillbaka, kan jag känna då, i efterhand. Och tack för att jag får återkomma med jämna mellanrum.
Ja, men du, det är jag och lyssnarna som ska tacka, för det är alltid kul att snacka böcker. Ett evigt lärande. Jag vet att du pratade om ränta på ränta i lärande. Och det får man genom att läsa böcker.
Exakt. Man bygger kunskap på den kunskapen man redan har.
Så är det. Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Till er som har lyssnat, fantastiskt att ni fortsätter att lyssna. Du vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!